Betula är latin och betyder björk. Och i björkarnas stad Umeå så pågår sedan slutet av 80-talet en långtidsstudie där man undersöker människors hjärna via MR-kamera för att bland annat undersöka minnet.
Jag heter Lars Nyberg. Jag är professor här på Umeå universitet sedan många år. Först i 6-7 år på psykologiska institutionen och sedan 2006 här på medicinska fakulteten. Och jag är föreståndare för hjärnbildningscentret som vi besöker här idag, UFB, Umeå Center for Functional Brain Imaging. Och här hjälper vi då en stor mängd forskare och kliniker att genomföra studier av hjärnan på olika sätt. Och det är ett jättekul jobb.
Du har ju forskat i många, många år i en stor studie som liksom är pågående. Kan du berätta lite om den?
Ja, det projektet kallar vi för Betula-projektet. Betula är latin för björk och Umeå är ju björkarnas stad, så därav kopplingen och namnet. Den studien inleddes av min handledare Lars-Göran Nilsson redan i slutet av 80-talet. Och över åren har vi följt cirka 4,500 umebor. Och de som har varit med längst, de kom och testades 1988 och har varit med vart femte år fram till 2014. Så där har vi haft personer från 30-årsåldern och då studien slutar många som är 100-årsåldern. Och det som är unikt med det är ju att vi följer personer över tid. Annars ofta då man vill jämföra och studera åldrande, då tar man en grupp yngre personer och en grupp äldre. Och så testar man dem eller mäter dem på olika sätt. Och får man skillnader så säger man att det här hänger ihop med skillnader i åldrande. Den yngre gruppen är bättre eller snabbare ofta. Men det är inte så enkelt. Det är många faktorer som skiljer de här grupperna förutom ålder. Vad man har haft för kost och motion, utbildningsnivå, vana vid olika tester. Så vi menar att om man ska lära sig om hur vi åldras, hur funktioner förändras, ja, då finns det ingen genväg. Man måste följa personer longitudinellt genom livet. Och det har vi gjort. Och det har varit väldigt bra att göra det här i Umeå. För många är positiva till att vara med. Och det är ganska låg omflyttningsgrad. Så man lämnar inte Umeå så ofta. Och det är superviktigt att vi vill göra uppföljningarna. Så där har vi faktiskt en konkurrensfördel jämfört med internationella kollegor.
Vad har studien visat då?
Studien har till exempel visat att det som vi ofta tänker på då vi säger minnesfunktion. Det handlar om att komma ihåg vad heter personer. Var parkerar jag bilen? Vad var det jag skulle göra imorgon? Det så kallade episodminnet. De här tvärsnittsstudierna som har jämfört yngre och äldre, de har ibland hävdat att det här minnet, det börjar försämras redan i 20-30 års åldern. Här har vi sett att nix, det gör det inte. Det beror på skillnader i utbildningsnivå och annat. Men följer man personer så ser vi att ja, i 60 års åldern, då någonstans börjar det gå ner. Så man kan säga att vi har skjutit upp minnets åldrande med en 20-30 år genom att följa personer över tid istället för att ta genvägen och jämföra yngre och äldre. Så det är ett viktigt konkret exempel på vad vi har lärt oss. Och en annan sak det är att vi har rekryterat folk brett genom att ta namn från folkbokföringsregistret. Så vi får en representativ bild av befolkningen och kan på så vis uppskatta hur stora skillnader det finns. Vissa har väldigt bra minne och behåller det. Andra har lite sämre minne men kanske behåller det. Andra har ett bra minne i unga år och tappar det snabbt. Det finns många olika förlopp, många olika funktioner. Och det vill vi belysa och förstå bättre. Och då kommer vi tillbaka i de här livsstilsfaktorerna. Men förstås också genetik och ärftliga faktorer.
Då finns det ingen ursäkt varför jag då vid 51 års ålder inte kunde lära mig kinesiska.
Nej, inte åldern i alla fall. Inte åldern.
Helt omöjligt. Studietekniktips. Vad säger du? Hur ska man lära, om man vill lära sig någonting? Jag vet en dam som är över 90 år som sitter och lär sig spanska på spanska kanaler. Har du några tips om just hur man ska träna in eller lära in?
Ja, vi har i samarbete med andra forskare studier just på det här. Hur utmanar vi hjärnan på bästa sätt för att lära oss? Och lära oss på ett sånt sätt att kunskapen finns kvar över tid. Och där är en stor insikt, en ny gammal sån, att det är superviktigt att då och då testa sig. Vi förknippar ju ofta test med kanske betyg eller mätning och gradering. Men test är en jättebra metod för att veta hur mycket kan jag om ett ämne. Och det hjälper oss att sätta fokus på vad är jag inte kan och måste studera mer. Så sitt inte bara och nöt in glosor, repetera, studera igen. Utan testa dig själv eller be någon annan testare. Och då vet du, här måste jag kolla upp mer. Men själva testet i sig kommer också vara ett inlärningstillfälle som hjälper hjärnan att konsolidera, befästa de här kunskaperna så man ökar chansen att det finns kvar. Så det kombinerat med lite ofta, se till att sova, röra på sig, då kommer kinesiskan och allt annat att fastna.
Så de här provlösa skolorna, de är inne på åt fel håll då?
Ja, det skulle jag säga. Det är inte något som vi ser skulle vara ett bra sätt för att stärka lärandet. Man behöver inte alls använda det här för att säga åt någon du är bättre eller sämre, utan för att man kan rätta sina egna saker och få det här som ett verktyg för att riktigt belysa vad behöver jag lära in mer.
Nu lever vi ju allt längre. Hur kommer det se ut i framtiden, tror du?
Ja, det här är ju en utmaning med vår växande äldre befolkning. Men jag brukar säga, ytterst så är ju det här en otroligt positiv utveckling. För 100-150 år sedan, då kanske vi hade en förväntad livslängd på 40-50 år. Och idag har vi nästan dubblat det. Så det är ju det största som har hänt mänskligheten på många sätt. Men det gör ju att vi får fler personer som är 80-90-100 år i samhället. Och eftersom demenser blir mer och mer vanliga ju äldre man blir, så kommer ju antalet individer som har en demenssjukdom då öka, för det blir fler äldre. Däremot finns det vissa positiva tecken som visar att andelen, hur många i en viss åldersgrupp som nu insjuknar i demens, det håller på att gå ner jämfört med 10-15 år sedan. Och en viktig förklaringsfaktor där, det är just de här livsstilsfaktorerna som handlar om att hålla kroppen i trim, för det har också betydelse för hjärnans funktioner i åldrandet.
Är det någonting annat du kan berätta som jag nu inte kommer på direkt kring det här som kan vara intressant?
Ja, vi har ju träningsstudier på gång, både kopplad till att göra intellektuellt utmanande uppgifter i stil med korsord, lösa problem, träna minnet. Men även att vi tittar på hur hjärnan fungerar före och efter fysisk aktivitet. Så det är en typ av inriktning på studierna som kommer allt mer. För det är då man faktiskt kan visa att en faktor är viktig. Detsamma gäller kost. Det gäller att slumpa ut, vissa får en viss typ av kost, andra får inte. Och först då kan man säga om någonting verkar hänga ihop med hjärnans funktioner eller inte. Korrelationer, samband, det kan vi ju läsa om ofta i dagstidningarna. Men det är svårt att leda i bevis att det orsakar. Så här gäller det väl att ha en lite hälsosam skepsis. Men lita på vetenskapen, ta till sig nya rön och bygga på det då man satsar på aktiviteter och annat som kan vara hälsobefrämjande.